Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Vi stannar kvar i vinterlandskapet lite till i intervjupodden Agendasättarna som görs av mig, Anders Sedhamre, tillsammans med Sportexpressen. Mycket välkommen hit förresten. Ja visst, vinter alltså, eftersom SVT:s Yvette Hermundstad är veckans gäst. Aktuellt och intressant så det förslår sannoliken. Vi pratar om journalistik i stort och smått, SVT som arbetsplats och hur hon hanterar tittarkritik. Det där och såklart mycket, mycket annat får vi lyssna på de kommande 40 plus minuterna. Jag tar självfallet och gärna emot feedback på podden på mejladressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter där jag nås på Anders Sedhamre. Och glöm inte för tusen att glida in på agendasattarna.se för att lyssna till alla tidigare avsnitt av podden. Ett tack till Felix Hall som klippte även denna episod av Agendasättarna är även det på sin plats. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen, så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Nu så, här är Yvette Hermundstad. Då säger jag välkommen till Yvette Hermundstad.
Tack så mycket.
Först och främst berätta om ditt efternamn. Det låter inte helt svenskt.
Hermundstad, nej. Kämpefint låter det väl, va? Det är norskt. Jag är ju inte norsk, jag är jämte. Nästan norsk. Uppväxt ganska nära gränsen. Önskat att vi var i norrmän många gånger. Du vet, Jämtland. Vi var ju i norrmän först.
Ja.
Men jag gifte mig istället med en herrnorsk. Hermundstad, därför.
Mm. Bra story.
Grent, va?
Ja. Alla får berätta om sin yrkesroll, den första frågan när de kommer till den här podden. Hur låter det om du gör det? Du är på SVT, det vet vi.
Ja, jag jobbar på SVT sedan 12 år.
Tiden går.
Och jag jobbar som sportjournalist först i grunden, programledare för sportevenemang, sportnyheter, och jobbar även med en hel del annat, natur. Och lite evenemang som kronprinsessor gifter sig och små sessor döps och så brukar jag jobba med det. Plus lite annat och annat framöver.
Hur bra trivs du på SVT?
Jo, men jag trivs ju finfint, såklart. Det är därför jag är där.
Ja. Ja.
Nej, men SVT är ju stort och bra på det sättet att det finns så mycket olika saker att göra. Även om sport är min absoluta, liksom, min grundglöd, så finns det chans, möjlighet till nya utmaningar där åt alla de håll som jag kan tänkas vilja. Så det är väl bra.
Tror du många tänker så som kommer till SVT? Jag kan börja här och sen kan jag grena ut mig lite och se vad jag gillar.
Ingen aning om hur andra tänker, och jag vet att jag tänkte inte så. Min endaste dröm och önskan sedan jag var 9, det var att jobba på TV-sporten. Så att det var mitt första steg.
Det där är spännande, för min andra fråga är, när visste du att du faktiskt ville bli sportjournalist och jobba med det?
Men
det
var du ser, jag är lite för det här. I alla fall, i det tänket. Jo, men jag visste ju det tidigt. Jag har berättat om det förut någon gång, att jag smög upp och tjuvkikade på Sportnytt och när Ann-Britt Ryd Pettersson var programledare och mina föräldrar trodde att jag låg nere i huset i Brunflo och sov. Och så gick den där vignetten igång och hon satt där. Och då tänkte jag att där ska jag också jobba. Där ska jag jobba. Och det fick jag ju göra. Och vet du, jag vet inte om du har, du kan inte ha koll på allt faktiskt. Min första sportnyttsändning jag gjorde sen, så var Ann-Britt redaktör.
Cirkeln är sluten.
Ja, men det är så fint. Och hon jobbade då inte på TV-sporten, utan gått vidare och jobbat med Aktuellt eller Rapport. Men jobbade extra och var redaktör min första sändning. Hur stort som helst.
Ja, verkligen. Ja. När jag intervjuade Jane Björk så nämnde hon också Ann-Britt i väldigt positiva ordalag. Hon har varit en stor förebild för många av er.
Ja, både Ann-Britt och Katarina Hultling, såklart. Mentor. Mm.
Du har gjort natur-tv också, som du nämnde, sen 2012. Vad gav det dig?
Det gav och det ger mig, eftersom det alltjämt pågår. Jag är lite dubbelarbetare. Jag får vara ute, jobba med de bästa experterna, precis som jag gör med en Anders Blomqvist i Skidspåret, så är jag ute med de bästa experterna inom alla de olika områden som ju ingår i natur. Och få komma så nära djuren, nära naturen, och få chans att förmedla det här. Liksom, det är ju inte direktsändning som en direktsändning när det är ett skidlopp. Men det som händer i naturen, det händer ju där och då. Och det fångar vi på närmsta håll. Och så försöker jag leverera det hem till alla som vill titta. Det är ju som ett ynnest. Det är lyx. Lyx.
Krystad fråga kanske, men finns det någon likhet mellan att jobba med sportjournalistik och naturjournalistik?
Nej, men där är ju just det, alltså det jag var inne på, att det händer där och då. Jag älskar att jobba med direktsändningar, långa direktsändningar, när det händer saker, oavsett om det är sport eller natur. Man vet inte vad som ska hända. När jag bevakar ett skidlopp så vet ju jag att loppet startar klockan ett. Om jag ska vänta på en älg, så vet jag inte om den kommer på morgonen. Och det kanske inte gör. Jag väntar och väntar. Den kommer på kvällen, eller så gör den inte det. Och när det väl händer så liksom. Så den här direktsändningskänslan är väl samma. Och sen olikheten är väl att i sportvärlden. Värld, det är väldigt konstigt att säga sportvärld och naturvärld. Men inom sporten så är det liksom på liv och död. Fast inte på riktigt. Där i naturen. Så det finns ju ett annat. Det kan vara tyngre jobbigt i naturen och så lika häftigt.
Mm. Du har bevakat OS och flera skid-VM. Varför gillar du vintersport så mycket? Eller tycks gilla vintersport?
Jag tror att du måste gilla om du ska hålla på med något. Så är det för mig. Det är en jättepassion. Jag är från Brunflo i början. Jag är fortfarande från Brunflo. Men jag är från Brunflo och uppväxt med skidor och snö. Vinter har alltid varit det bästa jag vet. Och att då få jobba med vintersport, det är som en natur, det är lyx. Och vart efter åren har gått, eftersom jag har jobbat mycket med framförallt längdskidor, så lär sig mer och mer, och det är ju ännu roligare att jobba med något som man har ännu större kunskap om, tänker jag.
Hade du någon karriär när du var liten att sikta på inom vintersporten?
Nej, men alltså jag är ju en misslyckad skidåkare. Så, jag körde i Brunflo IF, men blev ju aldrig så där bäst, va? Jag hade inte det tålamodet att bli bäst. Jag körde kommunskidan och DM. Och när jag inte blev bäst så får jag väl intervjua dem som är bäst, liksom. Är inte det en klassisk sportjournalist? Rätt misslyckade och istället jobbar som...
Det kan vara en dröm för människor, menar du?
Ja, det är en dröm att man inte kan... Eftersom jag inte kan uppleva det på egen hand, så får jag komma nära det och bevaka det som jag får göra det.
Ja. Du har även gjort mycket golf, friidrott och fotbollsmagasin utöver de här prinsessbröllopen och det andra mer civila som du talar om. Skulle du säga att du är en av de bredare på SVT Sport? Ni har ju många specialister naturligtvis.
Ja, jag tror att det är en av SVTs styrkor att många kan, alltså behärskar så mycket. Jag jobbar ju med nyheter också, med sportnyheter och sportspeglar. Och då har man ju ett grundbredd. Sen att jag jobbar med olika evenemang. Alltså jag har inget svar på om jag är unik på något sätt. Men jag har jobbat många olika saker och det är bara kul.
Det här är en podcast från Expressen.
Kan du inte beskriva den här pulsen på nyhetsredaktionen när det är några minuter till sändning och du har precis fixat din show? Är du nervöst för dig eller är du helt chill med det nu för tiden?
Ja, men det är det jag gillar. Det är det jag gillar, att den tiden närmast innan en sändning börjar, den är ju så härlig, va? Och eftersom vi jobbar när allting pågår, och det är ju inte klart när jag går in i studion, om det är ett sportnytt så kan ju hockeymatcher pågå eller så. Så att den ja, men det är det som är roliga. Att man inte riktigt vet vad som ska hända. Det enda vi vet är att sändningen börjar en viss tid. Och sen så var riktigt hur det kommer bli, det kan jag inte veta. Men det jag vet är att jag är så förberedd jag kan vara på det sätt som går. Och sen är det bara att åka med och se vart det landar.
Har det kraschat för dig något fullständigt någon gång?
Alltså det vet jag inte. Om det skulle hända så är det ingenting som jag skulle sådär bry mig hårt om. Alltså på ett sätt, jag har jättestor respekt för mitt yrke och mitt yrke som journalist. Men sen när vi väl sänder så är det ju faktiskt bara tv. Om det blir fel så är det bara att göra rätt då, tänker jag. Alltså rätta.
Du är aldrig nervös att det är 1,5 miljoner som tittar på dig?
Jag är inte begåvad med nervositet, har faktiskt aldrig varit skärpt och försöker vara i full närvaro. Jag tror inte att man kan vara i full närvaro om man är nervös.
Spännande. Vissa säger ju tvärtom. Jag ska vara lite nervös för då är jag på tårna.
Mm. Fast vad är att vara nervös egentligen? Nervös, jag kan inte googla ordet här. Men vad betyder egentligen nervös? För mig klingar det lite, alltså nervöst jag inte riktigt är med i matchen. Koncentrerad och bara längtansfull, så blir jag.
Vissa rykten som jag har hört säger att på SVT får man tilldelat en sport till sig och sen får man sätta sig in i den lite bäst man kan där. Två exempel, Jan Svanlund fick hästar och motor någon gång på kanske 70-talet eller någonting sånt. Katarina Huttling fick curling tilldelat sig. Har du någon reaktion på det där, om det stämmer eller inte? Kan du dementera eller verifiera?
Det har jag aldrig hört. Var har du hört det? Du kan inte avslöja din källa såklart.
Ordet går på gatan.
Ja, det är ordet går på gatan. Spännande. Jaha, just de två skulle nog behärska vilken sport som helst, säger jag. Två otroliga förebilder och duktiga journalister och programledare. Nej, men det vet jag inte om det är så. Jag upplever det som att människor får chans att odla den passionen som kanske ligger närmast dem. På något sätt. Det kan jag bara prata för mig. Jag jobbar med vinterstudion och med skidor och det gillar jag mest. Det är ingen som har tilldelat mig det. Nu ska du jobba med det här. Utan det är något jag har önskat och de har önskat. Och så blir det bra om alla vill.
Det sägs att, om man talar i termer av SVT-huset, att sporten ligger lite framkant i TV-huset. Har du upptäckt det och har du hört det?
Sporten, och då är det ju, vi är ju ganska många och det finns en otrolig kompetens på olika områden. Om man pratar om till exempel Twitter, Facebook, sociala medier överhuvudtaget, så ja, då är ju sporten i framkant. Och det beror absolut inte på mig. Jag kommer ihåg när jag fick ett Twitterkonto till mig inför OS i Vancouver 2010 och våran fantastiska sociala medier-guru Linn Hellstrand sa att Twitter, och förklarade vad det var. Jättekul verkar ju det, men kanske ingenting jag ska hålla på med, tänkte jag. Jag förstod inte det då. Hon förstod det och fick oss alla att förstå det. Och nu är det jättestort såklart. Och hur många följare har vi på Facebook? Över 100 000. Så att men där är vi väl lite i framkant. Och det är ju häftigt att få vara med där i täten.
Mm. Men du använder Twitter idag?
Ja, rackarns ja. Tack, ja. Linn. Tack, Linn. Du hade rätt. Ja, absolut. Det är ju ett fantastiskt sätt att få till sig nyheter snabbt, tänker jag. Och när jag är ute och jobbar också kan skicka hem till tittarna väldigt snabbt innan vi, om jag träffar Charlotte Kalla på morgonen, så slipper folk vänta. För det vill ju inte folk längre.
Nej.
Vänta den där timmen tills det är start. Så att, jag använder det fullt.
Finns det några direktiv på SVT Sporten om hur man ska använda sociala medier, exempelvis Twitter?
Det får nog prata med mina chefer om.
Vilka tycker du är SVTs största konkurrenter om man talar kanalhus?
Tänker du sport då eller tänker du överhuvudtaget?
Jag tänker sport.
Mm. Det är en jättebra fråga. Jag tycker att det finns konkurrens åt alla håll. Alla som producerar sport är ju konkurrenter. Och det är så urbra med konkurrens, kan ju vi, tycker jag, efter ett OS som är avslutat en tid tillbaka, där ju vi inte sände för första gången. Och jag har tyckt hela vägen fram till det här OS att konkurrens är bra. Och det svaret jag haft till alla våra tittare som undrat hur ska det nu bli. Det kommer bli urbra och ni kommer få det ni vill. Så att nej, men det poppar ju upp här och var, och det är tummen upp, säger jag till det.
Mm. Är det någon speciell kanal du tycker gör extra bra just nu?
Jag tycker alla som gör sport gör det riktigt bra. Det tycker jag.
Hur reagerade du när SVT tappade OS? Det var ju vissa i arbetskraften som jag talade med som sa att jag är besviken och ledsen över det här. Det känns inte alls kul. Vad är dina reaktioner på det?
Mm. Så reagerade jag inte då, utan då tänkte jag precis att japp, så här är det. Och som jag var inne på, att nu gör någon annan det och det är bra för oss. Vi får stretcha våra hjärnor och tänka nytt och sådär. Och det tror jag är bra. Det tror jag är jättebra. Och bäst är det ju för tittarna. Om vi måste göra någonting ännu bättre, så får ju tittarna en ännu bättre produkt. Och det ska jag säga. Alltså, radiosporten har ju haft miljonpublik och tidningarna har ju laddat som attan nu under OS till exempel. Så att tittarna har fått sitt, och det ska vi inte glömma. Det är ju det första och det är viktiga. Men sen när det väl drog igång OS. Det är lite som liksom att grillera skinkan och liksom köpa julklappar och slå in dem och göra rimmen och klä granen och sådär, och allting är förberett och klart, och sen är det väl, när tomten kommer så får inte jag vara med. Lite den känslan var det. Bu, jag vill vara med. Men det är ju bara en egoistisk liksom, ja, jag hade velat vara där. Längdåkarna gör sitt bästa mästerskap ever, och det är klart att jag är egoistisk, hade velat vara där. Men tittarna får ju sitt ändå. Så att så här är det. Så här kommer det fortsätta att vara, tror jag.
Hade du kontakt med utövarna under OS som någon form av bekant till dem eller någonting sånt? Du har ju träffat dem så ofta.
Ja, nej. Det är rent professionellt. Men om man ska ta den metaforen att förbereda sig fram till julafton, så hänger vi ju med dem under världskuppen såklart. Så att jag gjorde ju en del intervjuer inför och hörde deras tankar. Men när tomten kom, då var jag inte med.
När du träffar dem sådär på världskuppen och gör massa intervjuer, hur nära blir man där egentligen? Jag förstår att ni inte går ut och äter middag, men ni morsar på varandra och lär känna varandra efter några år, antar jag.
Lär känna? Nej, skulle jag inte vilja säga att jag känner. Jag tror att det är väl väldans viktigt att behålla den liksom, det avståndet, apropå sociala medier som vi var inne på förut, och vi följer de aktiva följer oss, och liksom, det kommer väl vara en fråga att stöta framöver. Hur nära kan vi komma de aktiva? Vad är bra? Vad är sunt? Och liksom, hur, på vilket sätt kan det gå ut över våran journalistik? Så att nej, det är klart att jag är bekant med alla på världskuppen, så tillvida att de vet vem jag är och jag vet vilka de är, men inte mer än så.
Vilka egenskaper skulle du säga har tagit dig till där du är idag?
Jo, men jag har alltid vetat, tror jag, vad jag vill. Jag har vetat vad jag vill. Och varit väldigt noggrann med att ta reda på vad som krävs för att jag ska ta mig dit hän jag vill. Rackarns bra chefer som har gett möjlighet. Nu jobbar jag för flera redaktioner, och det är lätt för mig att kunna göra det där, och det är ju så himla schysst. Det finns inga hinder till utveckling, så att det är en kombination. Bra chefer på SVT och att jag vet vad jag vill, och rackarns tack, tittarna uppskattar en del av det jag och vi gör, och det är det som är meningen för att jag ska kunna få fler jobb såklart.
Varifrån får du journalistisk inspiration? Får du det på något sätt att du kanske läser någon utländsk tidningsskribent eller du kanske tittar på något program eller lyssnar på någonting här i Sverige? Jobbar du på det sättet?
Inget specifikt. Däremot så ser, läser och lyssnar jag på nästan allt. Så är det. Hänger med överallt. Jag kan inte liksom veta exakt varifrån jag får någon specifik liksom, inspiration, men hänger ju med på allt såklart.
Mm. Läser du mycket böcker?
Vad är mycket?
Ja, kanske en i månaden är väl okej?
Ja, men då läser jag. Ja, jag läser. Jag läser när jag inte bollar det andra. Livet som inte har med jobbet att göra.
Ja. Du började på TV4 1993, har läst mig till. Gick vidare till TV3 år 2000 och gick till SVT 2002. Kan du inte berätta om den där banan lite?
Den sista lärlingen är väl jag, kanske. Rackarns bra att vara lärling. Jag började på TV4 93. I receptionen, TV4 Godmiddag, kan hjälpa till med något. Björn Nordstrand, 4204, hade han i anknytning, jag kan inte glömma det. Han var vd då.
Har inte Jenny Strömstedt gjort det också?
Jo då. Hon jobbade samtidigt där också. Så vi var ett stabilt gäng som, och då var ju fyran så litet. Och jag kom direkt, jag bodde i Åre då och kom ner och skulle egentligen vara uppe i Åre och tänkte jag bli fjällguide. Men då hamnade jag där nere och började receptionen och lärde mig väl hur tv liksom görs och jobbade runt på alla möjliga redaktioner. Verkligen alla och gjorde precis allt. Höll i studiebesöken bara för att jag skulle lära mig. Sådär. Men kan du det här? Var någon chef som sa ja. Så lärde jag mig det bara för att liksom lära mig hur det gick till. Och sen kom det en man till slut, lilla Sportspegelns Arthur Ringart, kom ju till fyran från SVT och skulle starta en sportredaktion. Och då sa jag till honom att hej, jag heter Rivette, jag ska vara med. Ja, så det ska du, sa han, lite så. Ja, det ska jag. Och det blev jag. Så jag var med där 95-96 och startade sporten och jobbade på alla möjliga positioner och som projektledare och sekreterare och ute i bussen och lärde mig hur det gick till. Och så pluggade jag samtidigt på Poppius, utbildade mig. Så att jag lärde mig precis hur det gick till genom att verkligen vara lärling. Och så sen pluggade jag till mig grunderna i journalistik innan jag såg upp mig på TV4 och jobbade vidare på lokal-tv. Och så TV3 där jag fick börja jobba med sport ordentligt igen. Jag jobbade som allmän reporter något år däremellan. Och det var ju nyttigt, men jag ville jobba med sport. Så på TV3 så började jag och gjorde ett fotbollsmagasin med Thomas Nordahl och Billy Lansdown. Det var kul, lärorikt. Sändes väldigt sent på fredagkväll. Jag vet inte om det var så många som såg det, men jag lärde mig väldigt mycket. Och var i England och gjorde reportage med alla våra proffs som lirade där då. Och så. Och sen 2002 så ringde Magnus Wieland och sa, hej Magnus Wieland, TV-sporten. Skulle du vilja jobba här? Och det ville jag. Så då började.
Han sa så rakt på?
Han sa så. Skulle du vilja jobba här i sommar? Ja. Och det vill jag.
Ja. Jag blir intresserad där av TV4 manicken. Har du några härliga minnen där? För det var ni alla legender. Och Peppe Eng och Patrik Ekwall och alla vad de hette i början där.
Ja.
Hur var det gänget?
Det var ju ungt och pikt, va? Jo, men det var ju alltså Peter Ide, Patrik Ekwall, Robert Pärlskog, Ola Wenström och Jens Tolgraven från radio. Ja, men vi var ju ett...
Nästan alla har varit med i podden.
Ja, det sa jag. Ja, men då kan du väl den här historien. Har de inte berättat om det?
Jag har inte hört din
sida.
Nej,
exakt. Alla har jobbat där i garaget. Det var ju satt i ett gammalt garage där på Storingsbotten. Nej, men det var ju så lärorikt och kul. Ungt och nytt. Det provades ju grejer där, helt enkelt. Då jobbade jag inte i rutan, utan det stod ju de för lite... Väldigt, det fanns ju liksom ingen mall över hur de sändningarna skulle se ut, utan det var spännande.
Det var grabbigt, eller?
Grabbigt? Nej, det reflekterar jag aldrig över.
SVT, vi var på 2002 där, så kom du dit. Mm. Berätta, vad hände?
Nej, men då kom jag dit och skulle sända Sportnytt helt enkelt. På morgnarna till att börja med. Och det gjorde jag. Och det är väl klart att det var väldigt kul att få komma till dit hän där jag hade velat så många år, så sen jag var rätt liten. Så jag kom in där och första morgonen, ja, dagen innan min första sändning, så fick jag gå med Jan Lorentzon för att lära upp mig. Ja, men förstår du, Jan Lorentzon, jag har kvar det mejlet fortfarande från honom där det står vad jag skulle tänka på morgonen och hur man gick in på EBU och liksom, för man är ganska själv där på morgonen när man sätter ihop sändningen. Men Janne var med mig, det är hur stort som helst.
Verkligen.
Ja, vilka människor jag har fått lära av där, jag gör fortfarande, det är ju så... Ja, det är häftigt.
Det är många legender på SVT. Tänker man det när man går runt i korridorerna? Jag ska jobba med Jan Lorentzon idag exempelvis.
Jag bara suger åt mig allt jag kan lära. Tänk att vara ute och jobba med Jakob Hård till exempel. Och Anders Blomqvist som jag har jobbat. Jag menar, eller Christer Ulf, Båge Katarina. Alla som... De har ju så mycket att lära. Och jag har så mycket att lära av dem. Och försöker göra det allt jämt.
Mm. Sen såg vi det på Lilla Sportspegeln också, under 2 års tid.
Ja.
Berätta om den upplevelsen. Det är väl ett annat tilltal antar jag, eller är det ju med små barn? Eller kanske inte.
Nej, det tycker jag som inte att... Lilla Sportspegelns stora liksom... det Lilla Sportspegeln står för, det är att göra sport på riktigt, fast till en yngre publik. Därför så har ju alla jobbat. Om du kollar på gamla Lilla så har ju de här vi räknar upp nu, Jan Lorentzon och Jan Svanlund och Katarina och Jane. Alla har ju jobbat med Lilla Sportspegeln. Så att Lilla Sportspegeln på måndagar och så sen vanliga Sportnytt på tisdagen. Och så kanske en världscup i skidor på lördagen. Så att det ser jag inte som någon skillnad. Däremot så var ju det första gången jag och André Pops jobbade ihop. Så vi hade väldigt kul. Kul. Och där också, dit kommer ju alla, jag tror inte vi har fått nej av någon som vi har ringt och bett om att komma som gäst, utan alla vill vara med i Lilla. Roliga år, himla roliga år.
Men det är inte så att man bara jobbar med Lilla under veckan, utan man gör andra saker också?
Ja, och det är det som är styrkan tror jag. Och så är det fortfarande, att man kan jobba med Storsportspegeln eller Lillsportspegeln, det spelar ingen roll.
Mm. Vi talade om de kanalerna du hade varit på. Vad skulle du säga är skillnaden på de där 3 kanalerna?
Jag tror att det är svårt för mig att säga eftersom... Alltså nu är det 2014 och jag började på TV3... Nej, jag började på TV4, 93. Ja, men det är ju ett tag sedan, va?
Mm.
Så som det var, som strukturen såg ut på TV4, 93, så gör det ju alldeles säkert inte idag. Det är 14 år sedan jag slutade där. Och det är... Ja, jättemånga år sedan jag slutade på TV3. Så att jag tror inte att jag kan. Jag måste nog vara på alla ställen nu i så fall. För att kunna säga vad som är skillnaden. Allt det handlar om vad man har för folk kring sig när man jobbar. Och jag har jobbat i så bra lag på alla ställen. Och spelar man i ett bra lag så då blir det bra.
Hur ser du på villkoren som har eventuellt förändrats för journalister genom åren? Du har ju hållit på en stund nu. Hur ser du på det där? Har det blivit svårare, en tyngre börda? Är det lättare och mycket mer att man är nära sin publik nu? Vad har du för synpunkter på det där?
Jag upplever att såklart att arbetsuppgiften har förändrats. Men jag har aldrig fått det som något krav att jag ska göra på ett visst sätt, utan det har varit väldigt frivilligt och kul. Innan vi sätter igång vinterstudiosändningen 9.45 på lördagen så är det ju sista vi gör, liksom skriver ett meddelande till våran publik som sen är interaktiv från dess att vi tänder brasan tills vi släcker den vid 17 på eftermiddagen. Och om det skulle vara någon skillnad i det är ju att det bara är så kul. För tittarna är med, inte bara sitter i soffan och tittar på och så vet vi på måndagen att det var si och så många som har tittat, utan de är med hela vägen och det är väldigt häftigt och får ju väldigt snabbt veta om någonting är bra eller dåligt. Så att det är kul. Det är kul.
Så den interaktivitet med publiken har förhöjt din arbetssituation?
Absolut. Ja, ja, ja. Ja. Det är så fascinerande att så många är så engagerade och med undersändningar. Det är kul.
Jag intervjuade Jakob Hård tidigare i år. Vad kan du säga om Vinterstudion? Det är ju närmast ett fenomen detta. Berätta lite.
Jag kan säga att de helger jag inte jobbar så är det jättesvårt att ta sig ur soffan. Och då, för att jag bara vill sitta och titta eller ha tvn på. Men det är den här gamla tips extra somnade till det här ljudet, känslan. Ett gott tillstånd. En någon som är med och alla de här rösterna, Björn Fagerlind och Jakob Hård och sådär. Och alla nya röster också. Men det är en trygghet på något sätt. Och när jag sitter i soffan och tittar, då är det så härligt. Så där. Och när jag väl jobbar så är vi ett lag som har väldigt, väldigt roligt. Väldigt kul. Det är en sån passion i det här gänget. Och om man nu upplever det så starkt, så kanske det känns ut också. Hur kan det kännas? Det kan inte kännas genom en tv-apparat. Men ja, tittarnas respons brukar ofta vara det, att ni verkar ha roligt och det är härligt att vara med. Så det goda tillståndet är en förklaring. Det räcker ju inte, utan otroliga svenska framgångar också, såklart. Det är ju det som är grunden. Vi kan ju sända hur mycket tv som helst, vilka kanaler som helst. Men det grundas ju alltid i de idrottsliga framgångarna. Och längdåkarna till exempel, som har också bra senaste åren. Och alpina också. Och skidskyttet också har ju varit stort. Så att kombinationen där.
Mm. Men tror du att tittarsiffrorna skulle sjunka dramatiskt på vinterstudion om alla åkarna som du refererar till skulle gå jättedåligt?
Alltså, det har ju visat sig att till exempel skidskyttet där Sverige inte var så starkt i fjol ändå har jättehög tittning. Så det är ju inget som sker omedelbart. Men visst måste det vara så att svenska framgångar ger ökat intresse. Det är bara något jag ser om. Och de framgångarna lär inte minska. Ja?
Kan du försöka förklara varför du tror att programmet är så populärt i stugorna? Du har varit runt och tassat lite på det, att det är en god vän och sådär. Tror du det är så för alla 1,4 som tittar på det, eller hur många de nu är?
Mm. Varför det går så bra, tänker du? Varför går Vinterstudion så bra? Men jag kan ju bara hänvisa till det folk tittare säger. Och det är just det, att det är ett gott tillstånd, det är någon man vill ha med sig under helgen. Vinteridrott är ju starkt i Sverige, såklart. Bu för kung Bore den här vintern, säger jag. Det är ju som knappt någon snö här nere, det är så tråkigt. Men annars så har ju faktiskt även stockholmarna kunnat varit ute och åkt skidor de senaste åren här nere. Men och i övriga landet, som vinteridrott är ju stort. Så idrotten och programformen, ja. Ja, men du ser, jag har ingen bra förklaring.
Eldarna kanske?
Ja, men elden, ja. Vinterstudiobrasan. Ja, men det kanske är den. Så enkelt. Tänd en brasa.
Jag gissar bara.
Ja.
Vi talar förut kort om publik interaktivitet. Hur mycket tar du åt dig av positiv kritik och negativ kritik?
Det beror ju på vart det kommer ifrån. Jag har en del människor kring mig som jag har otrolig tillit och respekt för, som berättar för mig när jag borde göra någonting bättre, när någonting är bra, och ge konstruktiv kritik. Det betyder mycket för mig. Sen så tror jag det vore väldigt svårt om jag skulle ta åt mig vare sig kritiken från annat håll är väldigt, väldigt positivt eller väldigt, väldigt negativ. För då vore det nog klurigt att ha det här yrket. Det är klart att det är roligt när människor tycker att det man gör är bra. Men samtidigt tycker inte någon så måste det ju få vara så på något sätt. Jag kanske har varit med väldigt länge och jobbat väldigt länge, så att jag, men det går bra. Folk måste få tycka det de vill. Och sen så strävar jag alltid efter att bli ännu bättre. Vad jag själv tycker kan vara ännu bättre.
Får du mycket negativ kritik?
Nej.
Har ni någon coach på SVT som feedbackar dig då?
Jag har mitt egna lag kring mig. Och jäkligt bra chefer också. Så jag får all feedback jag kan vilja behöva. För man vill ju också ha det. Vill ju ha respons på hur, vad man kan göra bättre.
Men det finns ingen feedbackapparat på SVT. Att
inte vad jag vet om.
Tredje torsdagen i månaden så sätter vi oss ner och pratar om varandras.
Fast det där sker nog, det sker ju efter varje program. Efter varje program så pratar vi alltid om vad var bra, vad kunde blivit bättre. Så där, om vi skulle göra om det imorgon, hur skulle vi göra det då? Så där är vi nog ganska duktiga, tror jag.
Mm. De flesta jag intervjuar som är i samma position som du säger att de vill ha mycket, mycket mer feedback. Och de är besvikna på ledningen som inte ger dem nog mycket.
Ja, nej, den båten sitter inte jag i. Utan jag får all den feedback jag kan tänkas behöva.
Ser du dig som en förebild för yngre tjejer och killar som vill komma in i den här branschen?
Med tanke på det sättet jag själv kom in i den här branschen så vet jag ju att om man nu väl vill något väldigt, väldigt mycket så ser man till att det blir så. Och det behövs även sådana som hjälper till och öppnar en dörr och guidar in. Så att, ja men det är väl... Alltså jag har inte tänkt på om jag är en förebild för de som vill komma in. Så där. Men vi på SVT har ju, där har vi ju en ganska hyfsad apparat där det ofta är praktikanter från olika skolor och sådär. Så att det finns verkligen en sån rullians på SVT. Och om någon hör av sig till mig och vill komma på praktik så försöker jag ju lösa det såklart.
Mm. Vilka råd skulle du vilja ge till unga personer som kommer upp och vill in i branschen?
Att verkligen, verkligen göra det de tycker är alltså kul. Glädje är som största drivet. Att vilja så det verkar helt enkelt. Jobba liksom brett. Jag har jobbat i 7 år bakom kameran innan jag ens började jobba som reporter och lärt mig allt om hur tv fungerar. Och då är det lättare att känna en helhet om man väl står framför kameran, så förstår jag att jag är en sån pytteliten del i det resultatet. Jag är ingenting om inte de i kontrollrummet gör sitt allra bästa. Så jobba runt och få stor förståelse för helheten, hur det fungerar. Och sen ha jättemycket passion och vilja helt enkelt.
När jag pratade med Erik Westberg, Viasat sportchef, så sa han att lär dig redigera så kommer du otroligt långt.
Ja. Ja, det kanske han har rätt i. Alltså jag är inte så bra på att redigera. Nej, men jag jobbar inte med Erik heller. Men jag är inte så bra på att redigera. Men det kan vara ett tips.
Har du några åsikter om den eventuella bristen på kvinnor i vår bransch?
Är det det?
Ja, det är därför jag sa eventuella. Mm. Tycker du det?
Nu har jag inga siffror
Nej.
Hur det är i branschen. Men eftersom jag har jobbat så pass länge så är det ganska länge sedan jag reflekterade över. Alltså, nej, men då har jag ingen åsikt. Jag har ingen åsikt om det. Ställ om frågan.
Det känns som det har blivit fler kvinnor i branschen, ja. I alla fall de senaste 20 åren.
Ja, men det är klart det har. Ja, det är klart det har. Och SVT är ju grym på att vara både liksom kvinna, man och även i åldersspannet.
Kan du tänka dig att byta tv-kanal?
Och prova någon ny som jag inte har provat, menar du? Apropå alla jag har testat.
Vad som helst.
ja, men jag drivs ju att få göra exakt det jag vill. Och alltså det som jag utvecklas av och tycker är kul. Och så länge det finns på SVT så jobbar jag väldigt gärna på SVT. Och sen vad som händer i framtiden, det vet ju inte jag.
Vad gör du om 10 år, tror du?
Mm. Om 10 år så gör jag ungefär det jag gör idag. Det gör jag. Fast jag gör ungefär det jag gör idag. Med lite nya utmaningar så hela tiden. Så att jag kittlas och går igång.
Du är kvar i någon tv, antar jag.
Ja, det är jag.
Mm. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver i den här podden?
Åh, du har ju intervjuat så många redan.
Ja.
Har du intervjuat Ingmar Stenmark?
Jag har inte gjort Ingmar.
Du har inte gjort Ingmar Stenmark?
Aldrig varit i kontakt. Jag trodde han var off limits.
Men tittar inte du på Studio Sochi under OS till exempel? Eller förlåt mig, alla snackar Sochi. Åh, vilken felsägning! Alla snackar Sochi var i vårat program och inte Studio Sochi. Där satt ju Ingmar och han har även suttit i Vinterstudion. Efter trägen förfrågan. Fråga honom. Tänk att få prata med honom. Det är min största idol.
Ja, jag har inga kontaktuppgifter till honom.
Nej.
Vi ska se om vi kan kontakta honom på SVT efter programmet och lösa detta. Det vore en jättebra intervjuperson.
Ja, ja. Gör det. Jag lovar att lyssna.
Mm. Sista frågan för alla och den är likt följande. På vilket sätt försöker du sätta agendan i sport-Sverige på något sätt? Eller media-Sverige? Har du något budskap och någon mission med din journalistik?
Ja, alltså min uppgift är ju att på riktigt ge tittarna hemma i tv-soffan svar på de frågor de har. Från en Petter Northug eller en Charlotte Kalla eller vem det må vara. Och det är såklart allas vårt mission, men det är verkligen vårt mission att ge svar på alla frågor som de som tittar på oss har. För det är därför jag är där. Att förmedla upplevelsen, känslan, det de hör och ser och allt det idrottarna upplever. Det är mitt mission. Eller om det handlar om fåglar eller naturen, förmedla den upplevelsen i så stor närvaro och så sann som möjligt. Det är min mission.
Du trivs med det, verkar det som.
Men jag njuter av det. Stort! Ja.
Stort tack för att du var med, Yvette.
Tack för att jag fick vara med.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.